Traditionellt så är ju detta det utrikespolitiska linjetal som påven håller en gång om året för den diplomatiska kåren vid den heliga stolen. Men det är ju själva verket ett budskap som är riktat till alla världens länder och ledare och regeringar. I år så var det mindre av traditionell utrikes- och säkerhetspolitik och mer utav, som kännetecknas utav professor Ratzinger, om jag får uttrycka det på det sättet, resonerande kring ett huvudtema, så som en lärare kan göra med sina elever. Och han utgick ifrån huvudtemat som var: i sanningen finns freden. Och sen hade han fyra påståenden, nämligen att ett engagemang för sanningen stärker freden, det stärker friheten, för det tredje så öppnar den vägen också till försoning och förlåtelse, och till sist och för det fjärde så ger det nytt hopp. Och kring de här fyra punkterna så resonerade påven Benedictus den 16. Jämfört med tidigare år så var det mindre av uppräknande av konkreta konflikter och olika länder. Och jag tror inte man ska läsa årets nyårstal på det sättet heller.
Det är ju det som alltid pressen väntar på. Vilka länder ska påven nämna i årets tal?
Ja, och jag tror att det var ett medvetet vägval från Benedictus den 16:e sida, när han valde istället att ta ett tema och mycket klart och koncist resonera kring betydelsen av de här fyra påståenden och kring huvudtema att i sanningen finns freden.
Sen så utgick han ju från en slags grundläggande påstående, nämligen att katolska kyrkan och ni diplomater egentligen har ett gemensamt uppdrag.
Ja, och det tyckte jag var väldigt intressant, och det vet jag att flera av mina kollegor kommenterade också efteråt. Sen var det ett mycket klart budskap också till, och det gällde: om man inte fruktar sanningen så behöver man inte heller frukta friheten. Och det var naturligtvis till de länder som styrs på där det är icke-demokratiska regimer som styr. Och han påpekade också att den heliga stolen, när den uppmanar och begär frihet för den katolska kyrkan runt om i världen, så är det också en önskan, ett krav på frihet för alla människor runt om i världen.
Nu ska vi inte be att få avslöja några statshemligheter. Men du ska ju, som ambassadör ska du ju rapportera hem till Sveriges regering om vad som händer i Vatikanen. Här har professor Ratzinger hållit en föreläsning på ganska hög abstraktionsnivå om begrepp som sanning och frihet. På vilket plan lägger man en rapport om sånt här?
I vår utrikes- och säkerhetspolitik så är biståndspolitiken också en mycket viktig hörnsten. Och där är ju just de här frågorna oerhört aktuella och relevanta. I vårt biståndssamarbete med länder, inte minst i Afrika. Så det finns definitivt ett mycket stort intresse att ta del av de här synpunkterna och resonera kring dem.
Hur uppfattar du den här påven jämfört med den tidigare? Man kan ju kanske få intrycket att den här är mer intresserad av teologi och av Bibeln än världspolitik. Är det ett felaktigt intryck, tror du?
Nej, jag tror att det ligger något i detta. Därför att Johannes Paulus den andre var trots allt med sin specifika bakgrund. Han hade upplevt nazismens faser, kommunismen i sitt eget hemland och just kampen för demokrati, och såg mycket konkret på de här frågorna utifrån sina egna erfarenheter, och ville naturligtvis att religion och politik så tillvida hörde samman att alla människor skulle få uppleva frihet, inklusive religionsfrihet och demokrati. När det gäller dagens tal till diplomatiska kåren så är jag övertygad om att det kan finna läsare långt utöver den vanliga utrikespolitiskt intresserade allmänheten. Så på det sättet så kommer det också att vara av intresse.
Nu sa vi att det är en viss skillnad på hur Benediktus den 16 ser ut över världspolitiken och hur Johannes Paulus den andra gjorde. Ändå så är det väl kanske en stor skillnad mellan den utrikespolitiska linjen i Vatikanen och i de flesta andra länder på det sättet att när en regering eller en president byts ut i ett annat land så är det väl kanske stora omsvängningar i de utrikespolitiska linjerna som man kanske inte alls ser på samma sätt i Vatikanen. Det är kanske mer temperamentsfrågor. Kan du utveckla det lite grann? Du har ju varit ambassadör också i vanliga länder så att säga.
Det är mycket riktigt. Johannes Paulus den andre brukade ju mycket skämtsamt, men det låg ett visst allvar i det också att säga att Vatikanen, den heliga stolen, har ingen egen utrikespolitik. Och med det ville han då ha sagt att i första hand så är det den katolska kyrkan naturligtvis som är det centrala. Men självfallet betyder det mycket vad Vatikanen tycker och tänker och inte minst hur de agerar i att i förebyggande syfte arbeta för fred, men också när det gäller i konflikter som redan har brutit ut agerar som medlare eller på annat sätt för att nå en fred, för att uppnå försoning och för att det civila samhället ska komma igång igen efter ett krig eller en konflikt.
Är det något annat särskilt stycke i det här talet som du fastnade för eller som du tycker att det är värt att fästa uppmärksamheten på?
Ja, framförallt är det detta då, och som den svenska regeringen då också har satsat mycket på, nämligen mänskliga rättigheter. Och det återkommer i flera av avsnitten och det framhålls just betydelsen av de grundläggande mänskliga rättigheterna och FNs deklaration om mänskliga rättigheter nämns ordagrant. Och det är någonting som ligger helt i linje med den svenska regeringens aktiva politik på det här området.
Och då kan vi kanske fortsätta spinna på den svenska regeringens politik och Vatikanen. Om du ser framåt det kommande året som vi nu just har inlett, ser du några särskilda fält där Sverige och Vatikanen kan samarbeta? De senaste åren så har vi sett en hel del kontakter mellan Sverige och Vatikanen, men det har mycket handlat om att fira historiska minnen och så vidare. Men på vilka områden, i vilka frågor kan Sverige och Heliga stolen idag kämpa sida vid sida?
Det gäller bland annat i Afrika. Och jag vet när vår statsminister mötte kardinal Sodano så diskuterade de just situationen i Afrika. Och kardinal Sodano uttalade sin uppskattning över de svenska biståndsinsatserna i Afrika i allmänhet och det faktum att vi också satsat på 1%-målet, det vill säga att vi ska komma upp till 1% i bistånd utav vår bruttonationalinkomst, vilket vi hoppas göra innevarande år.
Så Sverige lyssnar också med intresse till påvens avslutande känga om militära utgifter kanske?
Ja, det var...
Där han sa att mindre än hälften av världens militära utgifter skulle räcka för att utrota svälten för gott.
Absolut, det var en nyttig och konkret påminnelse om hur vansinnigt det är med de mycket stora omfattande utgifter som världens länder har när det gäller försvarskrigsmaterial.
Är det till sist några särskilda frågor eller ärenden som ligger på Sveriges Vatikanambassadörs skrivbord som du vill göra reklam för?
Inte göra reklam för, men gärna berätta att Volvo kommer under våren att ge en lastbil, skänka en lastbil till Vatikanstadsstaten där den kommer att användas för att utföra olika transporter som behövs. Och Volvo, som är en av världens största lastbilstillverkare, kommer att överlämna lastbilen vid en ceremoni där påven Benediktus den 16 kommer att vara närvarande. Den andra saken, eftersom vi nu sitter i den nyrenoverade, restaurerade stora salongen i det medeltida Birgittahuset vid Piazza Farnese i Rom, så vill jag säga att där arbetet på att efter de vattenskador som huset drabbades av i somras och i början av hösten, då det regnade ovanligt mycket här, uppgick till närmare 3 miljoner, och de pengarna har generösa givare i Sverige. Framförallt är det två stycken fonder som har ställt upp. Det ena är kung Gustav den VI Adolfs stiftelse för svensk kultur, och en Wallenbergs stiftelse som heter Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse som ställt upp. Och det var glädjande, jag ombads av Birgitta systrarna och dess generalabbedissa november att försöka bidra med pengar ifrån Sverige. Och det visade sig att inom 3 veckor så hade hela den summa som behövde samlas in i Sverige, och med början ifrån kung Carl den 16 Gustav, som gav sitt nådiga tillstånd då till att som första givare genom den stiftelse som hans farfar då hade grundat på sin tid.